Hej och hjärtligt, hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 3, är det väl? Kalkstenskanalen, podden som handlar om konst, kultur och världsarv i Mörbylånga kommun. Jag heter Pia-Lena Björnlund, jag är konst- och kulturutvecklare i Mörbylånga.
Och jag heter Emma Rydner och jobbar som världsarvssamordnare i Mörbylånga kommun.
Två väldigt viktiga människor i kommunens tjänst.
Om vi får säga det själva.
Om vi får säga det själva. Avsnittet är ju lite speciellt för båda oss faktiskt. För vi fick vara med om någonting som vi aldrig har varit med om tidigare.
Det finns ju ett fantastiskt litet grått hus i Färjestaden med gräs på taket. Alltså det ser nästan ut som att det är hämtat ur en saga. Mm. Så man har ju varit lite nyfiken och det står en skylt utanför och huset kallas ju för Knap Ernst stuga. Och det är klart att ser man det huset, då vill man ju veta vad som döljer sig där inne. Det tänkte vi ta reda på ju.
Ja, vi stod ju och smög utanför innan också.
Och tittade in genom fönstren.
Ja, och det kanske flera av er har gjort också som har varit där någon gång. Vad används hans lilla stuga till idag?
Hej och välkomna hit. Jag heter Marianne Martinsson och har börjat elda här i Knapar just nu.
Jag körde förbi här på Sandlåsgatan och fick syn på knapen, så liksom rycker man till för att den här lilla huset, det ser ut som ett sagohus hämtat från Bröderna Lejonhjärta eller vad som helst. Jag har ju varit så nyfiken på att få komma in och Marianne, det här vet inte du, men jag och Pia-Lena har varit där utanför och tittat in genom fönstren och liksom stått så här, bara undrar hur det ser ut där inne. Marianne tände ju elden redan klockan 6 och det var minusgrader ute, men fåglarna sjöng. Månen var fantastisk när jag körde hit och dimman. Och sen kom man hit till det här lilla grå huset med gräs på taket och öppnade dörren och kom in. Och det är liksom en stor bakugn och elden som sprakar. Det är tända ljus, lågt i tak. Alltså det är så himla mysigt. Det är som att förflyttas till en annan värld lite.
Och det känner jag ju ofta när jag är här. Just det ligger så nära Södra Sandåsgatan som är ganska trafikerad idag. Men det är väldigt många som går här och cyklar också. Men att man ändå, man hör bilarna, men ändå är det som man stänger av den världen där ute. Bara för att, jag tror det här att fönstren är låga och den här miljön tar över på något sätt.
Men Marianne, kommer du ihåg första gången du kom in i Knapens stuga?
Jag har ju varit här väldigt många gånger nu. Det första minnet har faktiskt försvunnit för mig. Men jag har jättemånga starka minnen under de här åren.
Egentligen så borde vi börja med att göra en tidsresa och hoppa tillbaka i tiden till mitten av 1800-talet, nämligen 1853. För då gifte sig en man som heter Peter Johan Olsson. Han är sjöman och båtsman och han gifte sig med en Kristina Larsdotter från Runsbäck. Och de flyttar in i ett litet båtmanstorp, nummer 114 Knap. Och det är just det huset som idag kallas för Knapens stuga.
De här två, de får 9 barn tillsammans. Nu bor inte alla där samtidigt, förstod vi. Nu är det ett rum där inne, för man har ju gjort om. Men från början så var det en liten farstu och sen ett rum in till höger som var kammaren eller så. Och sen ett rum in till vänster som var kammaren. Det är därför jag ska tatuera in höger och vänster på mina handleder. För jag säger fel, jag pekade här åt vänster när jag sa höger. Och sen ett rum in till höger som var, ja men vi kan väl kalla det köket, där öppningen till den här stora, stora bakugnen finns. Mm. Och i det här lilla, de här två små rummen så bodde de då med 9 barn. Fast det är stor spännvidd mellan.
På åldern på barnen, ja. Och dessutom så var det ju så att 3 av barnen dog ju i unga år också. Mm. Så de var ju aldrig så många som bodde där samtidigt.
Nej, Ernst är han yngst?
Ja, han är väl den yngsta sonen. Och när han bara var 10 år gammal, ja, då hände ju det som absolut inte får hända, utan båda hans föräldrar dör. Och då är året 1892.
Mm. Och han blir ensam kvar i stugan. Han lämnar den, eller inte när han är så liten.
Nej, han har väl någon syster eller någonting. Alltså han bor ju inte kvar själv som 10-åring.
Hans ena syster tar hand om honom. Hon har också en son som är lika gammal som han. Men större delen av sitt liv så bor han faktiskt ändå i den här lilla stugan. Tills han på ålderns höst till slut flyttar till ålderdomshem. Och testamenterar stugan till Runsbäcks byalag som sen lämnar den vidare till Torslunda hembygdsförening.
Och vi har ju fått lov av Torslunda hembygdsförening att, för de har nämligen en intervju av Gunnar Lidberg med Knapen, så vi kan få höra Knapens röst på riktigt.
Ja.
Visst är det häftigt?
Det är magiskt faktiskt.
Jag heter Ernst Utersund. Jag har varit med den 24 år, och far heter Johan Olsen på hans bostadsland. Det var en knappe. Han var född 1824 och vi var en halvtjog av den. Den äldsta var född 1854 och den andra var född 1856 och jag själv 1882. Ja.
Alltså det är 28 år mellan äldsta och yngsta. 28 år. Tre av dem dog ju vid unga år också. Barn nummer 4 dör ju när den är 1. Barn nummer 7 dör när han är 2. Och sen barn nummer 8 dör när han är 5 år. Och sen kom Ernst då, som nummer 9. Och då hade ju garanterat den äldsta flyttat ut. För det jag vet sen är att när Ernst är 10 år, då dör ju både mamma och pappa. Och då får han växa upp med Josefina som är äldsta syster.
Och då bor de kvar här?
Ja, det vågar jag inte säga. Men en del har begreppet Knapfinas Ernst. Och det tycker jag är så häftigt. Knap är ju Båtsmanstorpet.
Mm.
Och Fina är Josefina och så Ernst.
Mm.
Och då hade Josefina en son som är 10 år. Som lika gammal som Ernst. Men det som är lite starkt för mig är ju att via mitt husköp då, för 22 år sedan, så blev jag lite släkt med Knapens, för den Josefinas led har haft de skiften där jag bor.
Nu sitter du med ett foto här, Marianne.
Mm.
Vem kan det vara?
Ja, vem kan det vara? Här är ju Ernst Pettersson då. Visst är han fin?
Han är jättefin.
Ja. Så den sitter ju här på väggen så att alla ska se, alla som kommer till stugan. Han bodde ju här, inte riktigt de sista åren, då var han på Skogsbygården. Men han föddes ju här och var här stor del av sitt liv. Och var en barn nummer 9.
Men du sa också att, för det tänkte jag första gången jag var, att vi inte hittade någon brunn på tomten.
Ja.
För han hade ingen brunn.
Nej, så han fick ju gå på andra sidan vägen.
Bäcken var väl på andra sidan vägen, tror jag att Marianne sa. För det fanns ju ingen egen brunn vid stugan.
Nej.
Så han hade ju aldrig vatten indraget.
Nej, och det är det ju fortfarande inte. Nu finns det lite el indraget i stugan. Men det som Marianne sa, att det är ändå, när man kommer så där på morgonen vill man inte tända någon lampa. Då vill man ha lite tända ljus och se elden i ugnen. När hembygdsföreningen till slut tar över det här huset, och då är det ju ganska så slitet såklart. Jag vet inte när det kan vara byggt, men det har ju inte gjort speciellt mycket där sedan 1800-talet ju. Och då är det ju en man som heter Anders Wahlström som i spetsen rustar upp den här stugan ordentligt. Och det är då man gör förändringarna då. Det enda som är original egentligen kvar är ju hörnstolparna i stugan och sen bakugnen.
Ja, för att de bestämde sig för att ha kvar den gamla bakugnen fortfarande i stugan efter renoveringen också. Och det visar sig ju vara ett genidrag faktiskt.
Mm.
Vi är så himla glada, för vi kontaktade ju både hembygdsföreningen och framförallt Marianne Mattinsson bara för att fråga, får vi komma in och titta i stugan? Och då blev vi faktiskt inbjudna och var med när Marianne bakade bröd i den gamla bakugnen. Man eldar ju ganska lång tid i ugnen för att få den tillräckligt varm för att baka bröd. Det tar ju några timmar.
Mm. Och det är en stor ugn det här. Vi fick inte riktigt klarhet i det. Kanske någon av er som lyssnar vet om det var vanligt att man hade så här stora bakugnar i så här små stugor. För den tar ju upp nästan en tredjedel, känns det som, av stugans yta. Eller ja, nej, nu överdrev jag. Men
den är stor.
Den är stor. Det får plats 25 såna här runda ölandslimper i ugnen. Och det krävs ju ganska mycket för att värma upp en så stor ugn också. Så hur ofta gjorde man det? egentligen.
Varför en så stor ugn till en så liten stuga? Var det en tanke med att även frun skulle baka åt dem som är på sjön? Men sen har jag hört någon säga att de minns eller hörde att Knapens mamma kunde ibland sälja någon limpa. Men att den inte revs då när det skulle renoveras och den var i sämre skick, stugan, är ju att Anders Wahlström förstod att ugnen hade ett värde. Han var ju den som var min första eldare. Under, då när vi började, eller vi var ju många, flera som var med och bakade från början, och han var ju den som hjälpte oss med eldningen. Och sen har det varit flera män som har lärt sig upp av Anders. Och jag försökte ju också lära mig och vara med och skrev ner i början hur han gjorde, och sen nu vågar jag elda själv. Och det är kul att kunna det också, men det är ju en hel vetenskap bara det, eldningstänket. Degtänket är något annat, men... Det är häftigt att få ihop det. Jag gör degarna hemma i köket, men jag slår dem ju för hand. Så att jag har min kroppkakegryta som jag började med igår. Och skollar degen. Man häller ljummet eller varmt vatten över det grova mjölet. Det är ju som ett skollat eller slaget småländskt eller öländskt halvgrovt bröd. Men då väljer jag att ha fänkål i, för att jag dessutom odlar det själv, så tycker jag det är roligt. När jag började baka så ville jag ju ha ölandsvete som signum liksom. Jag har haft ett företag, men nu har jag det mer som hobby. Det är så att det är en gammal kultursort. Ett mjöl med nyttigare egenskaper och ett bättre mjöl kan man ju säga för kroppen också, tarmarna. Så då hade jag det och köpte av Susanne i Isgärde i början. Men sen ville jag utöka och ha fler sorter, så att numera köper jag det från Solmarken. Idag ska vi baka Knapens limpa, som är en gammaldags slagen eller skållad öländsk limpa. Om man tittar på gamla recept så är det väldigt mycket jäst, väldigt mycket rågsikt och väldigt mycket något som sötar, oftast syra. Men jag ändrar mina recept eftersom jag vill ha surdegen med också. Och det har man mycket svårare att hitta de nedskrivna de recepten, men då transformerar jag om så att... Jag gör med surdeg, rågsurdeg då, och sen har jag lite jäst. Så idag till 16 limper har jag ett halvt paket jäst.
Vi bakar 16 limper?
Ja, nu blir vi fast här hela dagen.
Men jag har ingen yllefilt med.
Nej, men den kommer sen i natt, eller det är kväll du ska hitta den.
Sen var det ju så här att du fick ju inte bara liksom titta på när man bakar på jäljarna, utan du fick ju faktiskt vara med hands on.
Jag fick knåda.
och du var ju inte lika flink som Marianne.
Nej, det var jag inte. Och då tycker jag ändå att jag har bakat en och annan bulle i mitt liv. Men sen blir man också lite starstruck när man står så där med ett proffs.
Och så här lät det när Pia-Lena knådade degen.
Vilken man är hela tiden så här.
Ja, så du jobbar en rund. Samtidigt som du trycker in så byter jag riktning.
Går det bra, Pia-Lena, tycker du?
Jag vet inte, jag får inte min sådär slät och fin.
Om du bara tar en liten bit och lägger i mitten.
Men... Och nu är det Knapens limpa då?
Ja, och när jag tycker att den här ser nog ganska fin ut nu så vänder jag på den. Och sen gör jag som keramikerna gör.
Trycker den här får vara så här knugglig i botten.
Ja, det gör inget, för det bakas ihop liksom.
Jag tycker Marians blev lite finare.
Men det är ju det här som också. Vi säger erfarenheter. Jag har gjort det några gånger. Ja. Nej, men sen, vi har ju olika knådningsteknik, Pia-Lena.
Ja.
Du har ju knådat på ett annat sätt i livet.
Ja, du har knådat på ett annat sätt i livet. Ja, det har jag.
Jag brukar säga att inget är rätt och inget fel. Eldar snart 3 timmar och då vill vi att det är ju egentligen glödbädden som ska värma ugnens stenbotten och även naturligtvis valvet där uppe också. Men vi ska snart raka ut glöden då, och så gör vi lite rent och så ska vi göra lite tunnbröd först. Och sen ska de 16 limporna plus några andra limpor ska in på slutet. Så får vi se hur lång tid de ska vara inne. Är det bra eldat kan de vara färdiga på en halvtimme.
Så snabbt.
Om det är bra eldat, vi får se.
Det är väldigt varmt att stå här nu.
Ja, det är varmt. Det kommer att bli ännu varmare.
Men man skrapar ut all glöd.
Ja, det är det som är skillnad om man ska baka limper eller bara tunnbröd. Så det är det jag har lärt mig då när jag har varit uppåt landet. När jag bara bakat tunnbröd, Då eldar vi på samma sätt, men sen skrapar vi glöden så det blir som ett U och bakar tunnbröden i mitten där.
När kom du till Öland första gången?
Ja, första gången var 77 som 17-åring. Och sen hyrde vi stuga i Köpingsvik. Så var vi på Lundegård. Det skulle man vara när man var från
västkusten. Var det
ja, det var det. Tänk om jag hade vetat då att jag sen ska bo här liksom. Nej, sen var det att jag började plugga i Kalmar till förskollärare och hamnade på den här sidan. Och bodde i Kalmar då och utflyttade ut till Öland igen. Och sen bott på Öland sen 89. Och då bodde jag på Gråborg.
Just det! Det visste jag. Och vilket år då?
Inte i borgen. I Borgsby.
Vilket år sa du med en?
89.
89, precis. Mm. För sen började jag gräva där 99. Just.
Men var det då intresset väcktes för historia? Och...
Värdet av det förstod jag när jag kom till Upplands Väsby som nyutbildad personer. Och var mycket i sådana historiska miljöer och utflyktade där. Och... Men sen blev det ännu starkare när jag kom till Kalmar. Köpte Kalmar stads historia och så. Guidade folk som kom och hälsade på. Så där kom intresset starkare kan man säga. Mm. Kalmar. Och sen via Länsmuseet. Där blev det ju verkligen i själ och hjärta. Och som pedagog då, att fatta värdet av att jag kan vara ett led med att koppla den dåtiden med den tid vi lever i nu och ge upplevelser kring det. Som berikar både barn och vuxna. Genom det här arbetet att jag har varit aktiv i hembygdsföreningen har ju gjort att jag också har blivit förankrad i min bygd liksom. Men det har också med jobbet som förskollärare att göra, att jag har man har lärt känna tre generationer via barnen. Barnen, föräldrarna och mor- och farföräldrarna. Och det har gjort att jag känner mig jätteförankrad på platsen där jag bor och lycklig över att bo här på Öland.
Jag tänker också att den här lilla stugan visar är ju också vikten av alla våra hembygdsföreningar som finns och jobbar och som underhåller väldigt många sådana här fastigheter och som också håller igång med evenemang året runt. Alltså vilken viktig funktion hembygdsföreningarna har i vårt samhälle idag. Mm. Den går liksom inte att underskatta riktigt.
Nej, precis. Dels det, allting de gör, men det finns en annan anledning också att engagera sig i föreningar överhuvudtaget, men kanske framförallt i hembygdsföreningar när man kommer ny till en plats. Man känner sig som en del av ett sammanhang och en del av den platsen som man bor på. Att man är en del av historien och en del av att fortsätta att skriva ny historia på något sätt.
Och det tycker jag är viktigt, för när Marianne bakar bröd och får med om det så är det ju en fortsättning. Det är riktigt häftigt. Jag är så glad att jag har fått vara med och se detta in real life. Och just visa att man inte bara har det här huset för att berätta hur det en gång har varit, utan att det också används idag. Att Marianne är också en del av Knapens stuga och den historien nu. För hon har ju bakat bröd där i, vad sa hon, 26 år.
Och nu är vi en del av den historien också.
Ja, en liten parentes.
I nutid sitter vi och lyssnar på en människa som berättar om sig själv som var född 1882. Det känns så hiskeligt länge sedan att få höra den rösten.
Och jag tycker också det är extra roligt att göra ett poddavsnitt där både Marianne och Knapans röster är med i samma avsnitt. Och jag tycker det binder ihop dem. Det är inte bara stugan, utan det är också att här får vi höra dem.
Vi sitter här och smaskar på jättegott bröd som Marianne har bakat. Med en supergod hummus också som du har gjort.
Ja, just det. På öländsk gråärt. Jag tror också att man har lärt sig hur man lagrar bröd också. Liksom. Det tycker jag är också jättefascinerande att tänka mer gamla tekniker kring det. Att man får ett bröd att hålla Absolut inte i plast. Utan när de här limporna då, som är många jämför det med grönhögslimpan. När den har svalnat så lägger man den i en linnehandduk eller en bomullshandduk. Vara en limpa och sen en yllefilt över. Och de unga som är med baka ibland säger, går det bra med flisfilt? De har ingen yllefilt och det gör det naturligtvis. Och en del menar att det sker en efterbakning på det sättet. Det vågar jag inte säga om det är det som sker. Men i alla fall att var och en ligger så över natten. Men sen när jag ska förvara det så har jag det kanske i en plåtburk. Så då har jag en limpa i en handduk i den. Och då kan den hålla i 14 dagar. Om jag byter handduk, för det är den som drar åt sig fukt. Och då kan ju den börja mögla. Men att byta handduk varannan dag kanske. Då går det dessutom att skära väldigt tunna skivor. Och visst, det är inte det här porösa brödet som du kan klämma ihop. Som många bröd ser ut idag. Men det är ett smakrikt bröd. Att smaken utvecklas. Man säger generellt med ett rågbröd att det är bäst från tredje dagen och framåt. För att det är något som ska hända med mognaden av rågen i limpa. Det är något de höll på med i de södra delarna av Europa. Ju. Att få in det här med luft i bröd. Vi ska ha ihåligt och luftigt. Men vi här uppe, vi har ju knådat och tryckt ut luften. En helt annan teknik att baka, en helt annan teknik att göra bröd. Kan man säga.
Och det här hette alltså knapans limpa. Det är ju fantastiskt.
Så hedrar vi honom. Liksom... Ja. Och då det bästa reflektion jag har fått på det, det är när en ölänning kan säga att den smakar nästan som grönhögslimpan gjorde förr. Och det tycker jag är bästa betyg.
Du fick ju också ett kulturpris, Marianne. Mm. Och är det kopplat till ditt arbete här?
Ja, det är det. Och det är ju för att jag har bakat i 25 år. Vi var ju fler från början när vi startade. Då var vi 4. Men det är jag som har hållit ut och är kvar. Så då ville Lions uppmärksamma det. Engagemanget. Och då fick jag ett kulturstipendium. Deras första var det tydligen.
För det var det jag tänkte nu, så att du var förankrad i bygden. Mm. Så får man ett sånt här kulturpris från Lions. Då är man verkligen förankrad i bygden.
Ja, det var jätteroligt. Det blev jag glad att jag fick. Men sen det som händer i stugan, dels när jag är här vid olika baktillfällen, att folk kommer spontant in och frågar, får man titta? Det är jätteroligt och ge tid för att de får chans att berätta någonting som de blir påminna om. Att det är som att historien bara slår an någonting hos folk, människor när de kommer in här. Och sen när vi har de här kaffestunderna i samband med bak, det blir härliga samtal runt kaffebordet.
Så Knapans stuga är en mötesplats?
Ja, verkligen. Det finns ju en gammal själ som är svår att se i Färjestad. Mycket hände på 70-talet när det byggdes i samband med bron. Och nu är det en ny byggbom som gör det ännu svårare för folk att se det här. Då tycker jag vi är jätteviktiga. När vi har svårt att få folk till våra föreningar. För det sägs då att ingen vill ju jobba ideellt idag. Men jag tror att vi får försöka verkligen locka till oss folk. För det som kan ske om man jobbar ideellt i en förening. Som jag då tänker att som det blev i mitt fall. Att här fick jag en chans via andra som också var intresserade av att försöka baka bröd i en stenugn. Ingen av oss kunde något om det. Men vi var bakintresserade. Och vi hade det här gänget gubbar som också via Anders Wahlström ville tänka kring eldningsteknik. Och så möttes vi och hade ett möte kring det. Och sen har vi fått prova och hålla på. Och det har blivit många brända limpor. Våra barn har fått äta många konstiga bröd. Det har inte bara varit lyckat, men vi har lärt oss under tiden. Och i mitt fall då så blev det så stort intresse så jag hade det som ett tänk när jag startade företag.
Och sen är det ju så... Att han bodde ju på Skogsbygården sina sista dagar, som var ett ålderdomshem då. Vilket numera är ett kontor.
Där bildning eller kultur har sina kontor.
Det vill säga, jag har mitt kontor där. Så förhoppningsvis ska jag få veta om han kanske bodde i samma rum som jag har mitt kontor. Det ska bli spännande att ta reda på.
Skogsbygården? Mm. Är det där jag har mitt kontor?
Ja, det är det ju.
Hembygdsföreningen har ju väldigt mycket hus att ta hand om.
Tre hus och 9 kvarnar tror jag det
var. Bland annat Kvarnkungen.
Ja, precis. Men vi har ju olika kommittéer. Så vi har en kring Knapärst och nu är vi 3 i den kommittén. En kring Kalkstadstugan. Gunnar Rockström. Han var ordförande en kort period och då tyckte han att det skulle heta stugfogde.
Stugfogde?
Ja, så här är jag stugfogde åt Knapen. Men en del då, de skrattar ju och tror att det är jag som hittar på det. Det är det inte.
För att du ville ha en fin titel.
Ja, precis. Det som händer när jag kommer till stugan, jag tänkte på det i morse också, när, att jag vill alltid börja med bara levande ljus. Vi har ju, att man kan tända lampor och så. Men det är någonting med det, att bara tända de ljusen och att ögat får vänja sig vid det där, lite halvskumma. Och så är det som att jag stänger ut i världen där ute. Och den här stillheten och levande ljus och spraket från brasan, det ger mig tid för tankar, som jag säger. Och kopplingen till Ernst också, som blir, det blir något magiskt med det. Och sen tänker jag ju mycket på det här att man jobbar med att hushålla med resurserna och sådär. Att man tänker på det hela tiden och det blir ju så naturligt här.
Det här att sätta spår, jag tycker det är viktigt också, särskilt idag när vi... Allting går så snabbt och allting, man är utbytbar på tjänster och allt bara går vidare hela tiden. Då tänker jag på det här med att man ska sätta spår där man är. Det gillar jag. Och därför började vi med gästböcker då, på år 2000. Och just när barn som skrev sitt namn som sexåring sen kommer hit med sina barn och vill visa stugan rent allmänt, så plockar jag ju ofta fram boken för oss och letar vi pappas namnskrift. Vi är inne på gästbok nummer 6 nu.
Ja, men nu ska jag fokusera lite på elden.
Så Marianne, vad ska du göra nu?
Nu rakar jag glöden som har legat och värmt. Stenen nu. Nu rakar jag ut den och ska ta den utanför stugan. Och sen är det ju värmen som är lagrad där i stenen som
bakar själva brödet.
Som bakar själva brödet, precis. Den var också från Valls mekaniska specialgjorda vagnen. Ibland har man tagit det på en plåt med kanter. Kanske man har fått ta lite i taget och bära ut. Men vi har det lite lyxigare. Så om jag hade en bisittare med på bakningstillfällena så skulle en ta hand om grillningen där ute nu då.
Just det.
För den glöden är ju jättefin att använda. Men jag har glömt att köpa korv dessutom.
Men... Och det blir ju väldigt varmt i stugan. Det kände vi ju, för det var ju lite kallt när vi kom in där vid 6 på morgonen. Och sen när Marianne rakade ut glöden så fick vi öppna både fönster och dörrar och då blev man ju super.
Ja, det gick inte ens att sitta på den sidan av lilla bordet där ugnen var. Mm. Inte ens innan vi började raka ut glöden.
Det är aningen varmt här nu, Marianne.
Ja, det är varmt. Ibland blir jag sugen på... bastu när jag håller på med det här. Det är väldigt likt. Det är något som påminner om bastu. För det är lite glöd kvar. Och sen är det ju lite aska. Så jag ska sopa rent kan man säga.
Men det ser ut som en sopkvast som har böjt sig. Liksom...
Men här är ju den jord böjd från början. Och också utbytbar. Så här är ju en vanlig hasselkäpp är det. Men vad man tog för ris, alltså jag har varit med i Fliseryd, då hade man tallris. Så man tog säkert det som var närmast. Här har man haft mycket ölandstok, så för tillfället är det det. Björk har vi också testat och jag har haft en gammal rosbuske någon gång. Man tar vad man har. Men då är det bläta den och sen sopa ut.
Så nu ska det in i bakugnen nu alltså?
Ja, ska jag göra rent.
Ja just det, att du blöter den för att den inte ska börja brinna.
Ja, precis. Nej, men jag är ju jättenoga med tanke på det eldfarliga när jag är här. Och skulle inte vilja ha det på mitt ansvar.
att det händer något.
Jag heter Ami Baké. Jag har varit med i 10 år. Ja, en sån här dag är det ju jätteroligt. Vi gör mycket roligt. De som kommer nyinflyttade hit, då är vi väldigt anonyma. Och skulle man säga Torslunda hembygdsförening, vadå Torslunda hembygdsförening? Så det här är ett jättefint tillfälle. Fångkungen vet alla som bor i Färjestaden, och det är ju ett skötebarn för hembygdsföreningen plus alla andra kvarnar vi har. Och nu med den fina belysningen vi fick tack vare Lions, vi har 8 kvarnar och
tre
fastigheter, tre hus. Vi har Rune Jons äng som alla känner till med alla sina sippor.
Och den ängen når man ju också om man går vandringslederna via station Linné.
Absolut.
Så en uppmaning till alla Färjestadsbor som är nyinflyttade och så, det är att gå med och engagera sig i Torslunda hembygdsförening.
Absolut.
Engagera er, ni som är nyinflyttade.
Ni är så hjärtligt välkomna till vår förening.
Tunnbröden är lagom nu. Det är nu.
Det är.
Nu får jag väl vara lite och kolla ugnen.
Så nu tar jag ett bett här.
Tar jag det då?
Alltså så gott. Det här var sjukt, sjukt gott. Kan inte du göra en till mig, Emma? Ost och sen lite hummus på hela hörnan.
Ihåligt när det är klart, men det är lite lurigt med de här ljusa. Ja, de har ju klart, men de har ju fått bra färg, men du ser att det rinner nästan ut där, så de behöver vara längre. Då kommer det kanske behöva... Det är det som är spännande, man vet inte. En
halvtimme kan det vara om det är perfekt. Men om vi ska spana lite framåt, Pia-Lena, kommande avsnitt, för vi har ju fått in önskemål om att göra flera avsnitt runt om på södra Öland, och det är jätteroligt.
Vi har 2 avsnitt som vi håller på att spela in parallellt nu, så vi vet inte riktigt vilket det blir som vi släpper först.
Tanneförskolan har ju önskat att vi ska göra ett avsnitt om en grav som ligger inte så långt ifrån Alby, som kallas för Tannes hög, för det sägs nämligen att det ligger en jättebegraven där. Och det tänkte vi ta reda på om det stämmer.
Det ska bli jätteintressant, verkligen. Jätteintressant, jätteintressant, jätte.
Här ligger en jättebegraven. Och det andra handlar ju om egentligen toner från bronsåldern. Ute på Stora Alvaret så ligger det åtminstone 3 stycken klangstenar som det sägs att man har spelat på eller klonkat på för väldigt, väldigt länge sedan. Så vi har ju en praktikant som läser arkeologi som är inriktad mot bronsålder som heter Sara, och hon håller på att titta lite mer på de här stenarna och ser vad hon kan hitta för spännande.
Så får vi se vilket ni får lyssna till först, om det blir klangstenar eller jättar.
Och sen måste vi också tacka Marianne för att vi fick vara med när hon tände bakugnen och bakade bröd, för det är en förmiddag som vi kommer med oss väldigt länge framöver. Det var alldeles fantastiskt att få vara en liten del av det.
Tack alla ni som lyssnar och hör av er, och fortsätt alltså gärna med det. På återhörande. Ha det fint. Hej då.
Hej då.
Och stugan som du bor i, den har dina föräldrar haft, och alla är ni födda i den?
Jag som är född i den.
Den är väl 100 år minst?
Ja, det är den. Säkert.